Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Dagens podd här nu då, eller veckans, blir det väl 2 veckor egentligen. Därför att jag skulle gjort den förra veckan. Men Facebook bestämde sig för att typ stänga ner vår Facebook-sida och inte ge oss ankomst. Så det krävdes en hel dag och en typ IT-expert och ett sammanbrott från min sida för att återställa det igen. Så jag hade fett med panik där ett tag. Och det skedde den dagen jag skulle spela in podden, så det blev inget med det. Och sen hade jag egentligen tänkt att typ ta det senare i veckan, men det fanns liksom ingen lucka för det. Så nu blev det ett 2 veckors uppehåll istället och här är vi. Idag tänkte jag prata om stress. Fick frågan. Och det är ett så himla stort ämne, så jag kommer naturligtvis inte kunna täcka allting under den här lilla stunden. Men jag tänkte att jag skulle börja med några grundläggande reflektioner som jag har gällande det här med stress. För att man kan ju komma in i det här ämnet också från så många olika vinklar. Liksom. Hur blir en hund stressad? Varför? Vad är det för process som sker i kroppen och mentalt? Och vad är symptomen? Och sen framförallt, vad gör jag åt det? Liksom? Eller hur förebygger jag det? Alltså det finns så många vinklar. Men jag tänkte egentligen börja med ett citat, tror jag att det är. Men jag kommer inte ihåg ifrån vem. Och jag vet att jag gjorde ett inlägg om detta. Kan det varit i vintras eller någonting? På Instagram. Det var bara en liten sån här kort post. Men jag satt och tänkte på det här med stress. Och kom att tänka på det citatet. Eller den kommentaren. Om att man tror att liksom tillståndet happiness, alltså lycka, att det är glädje eller excitement liksom. Men det är egentligen frid. Och det är klart, så länge vi tror att lycka är glädje eller förväntan inför någonting som är spännande eller roligt, så är det ju den sinnesstämningen vi fortsätter jaga. Det är den sinnesstämningen vi fortsätter skapa. För att vi då tänker att nu har vi uppnått lycka. Så om jag skulle sätta detta i sammanhanget hund då, så ser jag att folk prioriterar att uppmuntra ett glädjetillstånd i hunden. Och för det krävs förstås lite exaltering. Så långt inga konstigheter. Men i takt med att man fortsätter att uppmuntra det tillståndet längre tid, oftare, liksom, så ökar också intensitetsnivån bakom exalteringen. Så exalteringen blir intensivare och intensivare. Och till slut är den så stark så att hunden är upprörd nu. För vi tänker oss tillståndet upprörd som att man alltid är liksom, som att det skulle innebära att man är förbannad. Men det behöver inte vara, utan man har upprörda känslor liksom. Och till slut blir det en väldigt fin gräns mellan vad som var glädje och vad som nu har blivit ilska. För båda de tillstånden bär en stark intensitet bakom sig när de har dragits långt. Du kan vara allt från liksom lite sur till rosenrasande liksom, och få värsta raseriutbrottet. Och du kan vara allt från ja, men glad liksom, på bra humör, lite oskyldigt lättsam så, till liksom hysteriskt överexalterad. Men vad de två liksom känslorna har gemensamt i tillståndsform är intensiteten bakom, att den blir hög då. Så att vi, när vi inbillar oss att glädje har att göra med, eller vill säga lycka har att göra med glädje och hög intensitet, så misstar vi oss där. Och det är det jag ser hela tiden, att hundarna som jag kommer i kontakt med har uppmuntrats en gång i tiden för ett glädjetillstånd. För att man har stött på det eller lyckats skapa det. Och så har man känt så här, ah, men gud, det är så trevligt att se min hund när hen är glad. Eller jag blir glad av det och hunden är ju glad. Hur kan det vara skadligt? Liksom så. Och så glömmer man hur viktigt det är att snarare uppmuntra ett fridfullt tillstånd. Att vara lugn, att vara tillfreds, att känna liksom frid inom sig. Ro. Så att man börjar uppmuntra glädjen istället. Och jag säger till folk att ha i åtanke att det vore bättre, stabilare och stadigare om inte annat. Om man satsade mer på lycka än glädje. För glädje är en sinnesstämning. Det är ett känslotillstånd. Du är glad, men du är glad för stunden. Så att det kräver konstant påfyllnad om det ska hålla, för att annars är det bara en känsla och känslor håller inte så länge. Lycka är tillstånd liksom. Det är inte heller permanent, men det är stadigare. Så att, och en lycka är en kombination av många sinnesstämningar. Du behöver inte vara olycklig för att du, alltså olycklig som människa för att du var ledsen igår. Eller du behöver inte vara olycklig som människa för att du gick igenom en jobbig period i 2 månader. Alltså, du kan fortfarande vara en lycklig människa och gå igenom saker som är svårt eller jobbigt eller utmanande och tufft och så vidare. Glädje däremot, du kan inte vara ledsen och glad för samma sak åtminstone samtidigt. Så att det är bättre att skapa tillståndet lycka än tillståndet glädje. Det är hållbarare och det är sundare. Och då är man helt plötsligt inte rädd för temporära känslor. Det blir inte en big deal att du och din hund misslyckades med ett hundmöte igår. Eller att du inte riktigt fick till släktträffen med hunden så som du hade trott. Liksom. Och så vidare och så vidare. För att man ser allting ur ett makroperspektiv. Man zoomar liksom ut och ser helheten mer än att fastna vid mikrostunder och ge dem allt för mycket makt. Och framför allt så slutar man att uppmuntra intensiteten bakom glädje hela tiden. Så att man undviker att öka hundens generella intensitet. Så jag kommer i kontakt med många hundar som folk tror har en högre energinivå än vad de har, när det egentligen är väldigt mycket stress. Så att egentligen vad jag har framför mig är en medelenergisk hund. Men den har en framtoning som om den vore väldigt högenergisk. För den är liksom all over the place. Den är högt och den är lågt. Och den är liksom fram och tillbaka. Den finner ingen ro. Den kommer liksom inte till ro. Den kan inte sansa sig. Och då tänker folk att gud, min hund har så mycket energi. Han behöver så mycket motion liksom. Och egentligen är det så här, vad din hund behöver är vila. Vad din hund behöver är att du ersätter alla de där. Inte alla, men många. Förmodligen majoriteten. För att du ligger på ett överskott liksom, av stunderna där du uppmuntrar intensiteten bakom glädje. Och istället ersätter det med stunder där du främjar lugn och ro och sinnesfrid. Och där kommer du att finna lyckotillståndet. Liksom. Vad som också händer när man uppmuntrar hög intensitet under en längre tid. Speciellt utan att man varvar ner och återhämtar sig däremellan, är att du så småningom närmar dig och når ett maniskt tillstånd. För en hjärna som går på högvarv blir manisk. Och där hittar man hundarna som är maniska med allt från bollar och andra leksaker till skuggor, solkatter, liksom reflektioner. Vad mer kan vi ta? Maniska för att följa efter andra. De kan vara maniska på en annan hund. Jag har till exempel en av mina kanakorsos i flocken, Orion. Orion har också en utvecklingsstörning, men han hade, jag ser det här beteendet i hundar som inte har det, så att det behöver inte ha med det att göra. Men ett tecken på hans störning är att han kan inte behålla information. Så att han kan lära sig saker, men han glömmer dem lika fort. Så ingenting fastnar helt enkelt. Så att man märker hur överraskad han blir när han får en tillsägelse eller en instruktion om någonting som om det vore första gången fastän det var 30 sekunder sedan liksom. Och ett beteende som han kan få är att jag kan se när han får dille på någonting, kallar jag det för. För han blir som, han kan så här, någon hund går förbi honom och så ser man hur någonting klickar till i blicken. Och så bara, jag måste följa efter den hunden. Och så går han efter, och så går han efter. Och vad som är intressant i det fallet är att det finns ingen klassisk intensitet bakom. Det måste finnas en intensitet, för det är en motor som driver honom att hålla på med det beteendet. Det finns en motor bakom att han håller ut i det beteendet. Så intensiteten finns. Men den syns inte på det sättet som man tänker sig en klassisk intensitet. Han är inte sprallig, han är inte studsig, han låter inte. Tvärtom, han har värsta stonefacet i det läget. Och liksom, han ser helt neutral ut i ansiktet. Och ser bara helt, du hade liksom kunnat, jag vet inte, vinka med handen framför ansiktet och han skulle inte märka det, för att han har verkligen låst sig att måste följa efter, liksom så. Så då brukar jag behöva skramla med någonting eller peta till honom för att han ska vakna till och bara, oj gud, och så ser man hur det verkligen snurrar till i skallen och han bara, oj shit, jag fastnade där en sekund, tack för hjälpen, liksom. Och sen kan han lika fort vara där igen, för att som sagt, han behåller inte informationen. Men det även där finns en motor bakom hans beteende. Jag kan se att vad som föranleder, för alltid när jag har att göra med någonting som jag vill förändra, eller det kan vara någonting som jag tycker är intressant för en delen som jag inte vill förändra. Men jag vill titta på vad det är för tillstånd eller vad det är för situation egentligen som har föranlett det beteendet. Och vad jag kan se med honom där är, om han skulle bli uttråkad eller han hamnar i ett läge där, jaha, och vad nu då? Vad ska jag hitta på nu? Och så råkar en hund gå förbi honom precis då. Ja, men då blir det till att förfölja, ser du. Och så sysselsätter han sig med det tills någon väcker honom. Så han blir manisk i det tillståndet. Och vi väcker honom varje gång. Och jag kanske upprepar för att vi håller på med någonting, så att vi kan inte ändra mönstret i den situationen där och då för det tillfället. Men i det stora hela, för det är bara, alltså de gångerna, vi säger så här att jag står och klipper klona när jag, på en annan hund, när jag märker att detta händer. Okej, men då kanske jag upprepar tillsägelsen snarare än att bara, vi går in istället för att vara här ute i rastgården. För att jag måste klippa klart klona på den här hunden jag håller på med. Men annars i det stora hela så ändrar vi mönstret på den situationen. Så att jag vet att okej, det som föranledde honom till att bli manisk här var att det har blivit för, alltså läget har stagnerat. De har varit ute i rastgården för länge, så att han är så här, aha, och nu då liksom. Och då behöver det hända någonting. Och då kanske jag släpper in hundarna istället. Eller vi hittar på någonting. Alltså vi bryter av mönstret så att han kommer av sig. Och nu är ju inte detta vad som föranleder just hans maniska episoder. Är inte, och intensiteten har varit så hög. Utan det var precis vad jag beskrev nu, att han hamnar i ett läge av tristess eller han har gjort allt som kan göra så att han vet inte vad som ska, man ska hitta på härnäst. Men oftast är det så att man ser att vad som föranledde manin var att det var en brist på begränsningar. Och begränsningar handlar om tidslängd och intensitetsnivå. Så att, eller egentligen handlar det om intensitetsnivå och du kan reglera den via tidslängd. Så att ju längre du tillåter någonting att ske, desto mer ökar intensitetsnivån. Så ta till exempel en hund som har dille på bollar, liksom tennisbollar. Då brukar storyn vara så att man har inte begränsat tidslängden för hur länge hunden får sysselsätta sig med bollen. Hur många gånger man har kastat bollen, liksom. Så man har heller inte reglerat intensiteten. Så det som händer är att intensiteten bakom hundens beteende att sysselsätta sig med bollen, vare sig det är på egen hand eller tillsammans med någon annan, intensiteten är väldigt hög. Och rätt som det så halkar hunden in i ett maniskt tillstånd. Så även när du tar bollen ifrån hunden eller försöker få hunden att släppa bollen, så är det väldigt svårt. Hunden släpper liksom inte bollen. Även om du skulle få tag i den rent fysiskt och lägger undan den, så är hunden fortfarande mentalt sett engagerad i bollen. Så att hunden fastnar liksom vid skåpet där bollen ligger. Alltså, ni fattar, ni får upp en bild förhoppningsvis. Och det är bara ett exempel. Men hundar kan få maniska beteenden kring att förfölja andra. De kan få maniska beteenden till att förfölja som sagt, reflexer eller alltså ljusreflexer eller skuggor. Jag hade en elev här nu i helgen, Lisa. Hon berättade för mig att hon har tagit emot en vuxen hund för ett par månader sedan, en liten terrier. Och hon sa att ibland, alltså bland de här tillhörigheterna som hon fick med sig till honom när hon tog emot honom var en laserpekare. Och förra ägaren hade sagt något i stil med åh, han älskar den där laserpekaren liksom. Och Lisa var så här, du, jag vill inte ens se den där mojängen. Den slänger vi ut direkt. För hon märkte att han hade blivit manisk. Förmodligen för att de har lekt med den här laserpekaren. Så han har ju förfullt ljuset av den. Det har ju de gjort alldeles för lång tid. Helst behöver du kanske inte göra det alls. Men nu har de gjort det och alldeles för lång tid. Så intensiteten hade höjts. Och sen halkade han in i ett maniskt tillstånd. Så sen kunde han inte släppa det. Så det som händer är också att det är sällan mani stannar kring ett och samma beteende. Utan det spiller över och färgar av sig i andra situationer. Så att för honom hade det blivit att han blev manisk på all möjlig typ av rörelse. Allt från bilar till fåglar till ja, men allt som rör sig fort. Allt som reflekterar. Allt som har minsta lilla påminnelse om den här laserpekan. Och det blir fruktansvärt jobbigt att spendera sitt liv, alltså att leva sitt liv i ett maniskt tillstånd. Och det finns väldigt lite plats för, om någon alls faktiskt, hundens personlighet och övriga temperament i det tillståndet. Utan det är som att hjärnan blir uppäten av det maniska tillståndet. Det är liksom, hjärnan är helt upptagen med att vara manisk. Så att hundar som till exempel aldrig annars skulle nafsa eller bita sin familj gör det när man försöker avbryta. Kom här nu får du flytta dig från en reflex ifrån fönstret eller någonting och så kan du bli huggen i handen där. För hunden är liksom inte sig själv utan hunden är i ett maniskt tillstånd. Och det kräver jättemycket jobb och engagemang och tid på ett konsekvent sätt liksom, för att väcka hunden från sitt maniska tillstånd och börja forma om beteendet så att den inte hamnar där igen och köra en rehabilitering helt enkelt. Det tar jättelång tid och kräver mycket arbete att få till det. Så att mani är verkligen ingenting man vill. Det är ingenting man skojar om vi säger så. Jag har också en engelsk bulldog. Min ögonsten och ärkefiende i ett. Bob Sino heter han. Kallar honom allt möjligt förutom det. Ni vet hur det blir. Men Bob Sino heter han. Och vad alla mina tre egna engelska bulldogs har haft är mani. Jag ser ofta maniska tillstånd i just bulldogs eller bullraser. Även bullis, bullterrier. Men andra raser också, terriers är vanligt för att de har väldigt lätt till att få en hög intensitet. Men även i vissa bruksraser och vallhundar och liksom, alltså hundar som har potential att ha en starkt arbetande motor så de håller ju längre. Så de kan hålla, alltså är det ingen som lägger sig i så kan de hålla intensiteten vid liv lång tid liksom. Men jag ser det ofta i bulldogs, väldigt ofta i frallor till exempel. Vi har en fralla också och han kan definitivt bli manisk lätt. Och jag kan styra upp, och det är det vi gör också, deras vardag. Så att det inte behöver märkas. Liksom. Vi kan ha en struktur i vardagen som gör att det finns aldrig utrymme för manin att manifestera sig. Liksom. Det finns aldrig något utrymme för uttryck för den sidan. Men skulle jag rucka på den strukturen och släppa fram det utrymmet så halkar hunden in där. Liksom. Och vissa raser finns det en benägenhet för som jag nyss nämnde. Men också vissa mentalitetstyper. Men framförallt hundar som en gång har varit maniska är liksom lite. Det är som att de har gått sönder på det sättet och så kan du lappa ihop det och laga det, absolut. Så hunden fungerar efter det. Men den kommer alltid vara ihoplimmad och inte i nyskick. Så att skärvorna sitter lite bräckligare än vad de gjorde innan den här vasen gick sönder. Vissa av er vet att jag har tagit det exemplet förr i andra sammanhang om den här trasiga vasen. Men det är lite så jag ser det, så att det är ingen ny vas längre, utan det är en hoplimmad vas, så att den håller lite sämre, så att den går sönder lättare helt enkelt. Och så kommer det alltid att vara. Så att när jag ser både Bobsino eller Shordy, som han heter, våran fralla, i ett maniskt tillstånd, det är väldigt uppenbart att de inte är hemma just då. Alltså det är verkligen ingen hemma på hjärnkontoret, utan de är beredda att gå så långt för sin mani. För det är det mani är, det är det kännetecknas av. Liksom. Jag hade också en gång i tiden en mops, jag vet inte om jag berättat om henne tidigare, Adella hette hon. Hon kom från en valpfabrik i Ungern, om jag inte minns fel. Som jag tog emot som en omplacering här i Sverige. Och hon hade varit i ett hem ett tag där man försökte få ordning på hennes manier men inte lyckades. Så var liksom så här, fastän vi får väl avliva hunden då, för vem, hur omplacerar jag den här hunden? Och så kom jag i kontakt med den personen och så slutade med att jag tog över henne. Och det här var, jag var inte speciellt insatt i hundpsykologi på den tiden. Jag började, för Adela ingick i liksom originalflocken jag höll på att bygga just då. Så att hon var med i den perioden då jag började lära mig om detta. Men vill verkligen inte påstå att jag kunde speciellt mycket om något överhuvudtaget när hon kom in i mitt liv. Så jag vet att jag hade bett att få ha henne på prov. Och redan efter en timme kände jag liksom att, nej men alltså det här kommer ju aldrig gå. Alltså hon sprang runt, alltså hon gick inte, hon sprang runt i cirklar, kanske typ 1,5 meter i diameter. Så nästan runt sin egen axel kändes det som, inte riktigt, men en liten cirkel liksom, om ens det kanske 1 meter. Hon sprang runt i den här cirkeln och kunde, man såg på henne, hon var så hetsig, alltså hon var så manisk, hon kunde inte sluta. Det var som att hon satt i tåget på en berg- och dalbana och kunde inte kliva av liksom. Så hon blev så intensiv i det och så stressad i det tillståndet så hon bajsade på sig och kissade och kunde fortfarande inte stiga av det här tåget. Så att hon började ju gå runt i det. Hon sprang runt i piss och skit liksom och kunde inte sluta. Och jag kunde inte se vad som föranledde detta. Så att hon bara stod rakt upp och ner och sen höll hon på med det här. Och kunde inte sluta, så att man var tvungen att liksom fysiskt ta tag i den och bara, hallå hunden, vad gör du? Liksom. Och så såg man hon sakta men säkert börja komma tillbaka. Och med tiden så lärde jag mig att se att triggern, för det finns en trigger, det finns alltid en trigger, men jag kunde bara först inte se, jag hade inte upptäckt den, som sagt, jag kunde inte mycket på den tiden. Men sen började jag hitta det här mönstret och kunde se att triggern var exaltering. Så var det någon annan hund som blev förväntansfull, eller hon själv för den delen, så satte hon igång med det. Och hon hade inga problem med att vi lämnade henne ensam hemma, eller med de andra hundarna liksom. Men däremot så klarade hon inte av att vi avgränsade och stannade hemma. Typ hon fick vara i köket bakom en grind i dörren liksom. Och så var vi fortfarande hemma, hon kunde höra att vi fortfarande var hemma, men hon hade ingen åtkomst till oss. Där blev hon stressad, alltså exalterad, och startade den grejen. Eller om en hund skällde på ringklockan, eller om man så här, vad ska vi hitta på nu? Alltså prata till dem på ett exalterat sätt. Alltså allting som hade med exaltering att göra, märkte jag, satte igång det här mönstret. Så hon blev lite av en projekthund för mig i början där jag skulle liksom lista ut, går det ens att göra någonting för den hunden och vad är det i så fall? Och hon var också den hunden som, för det tog mig, kontentan blev att det tog mig 2 år att få en sån ordning på Adela att ingen kunde någonsin se eller veta eller förstå att hon var manisk. För att man såg det aldrig, för det tog mig 2 år att hitta receptet och konceptet som jag dagligen behövde upprätthålla för att det inte skulle finnas något utrymme för den manin. Men hon var också den hunden som visade mig att det spelar ingen roll hur lång tid det går emellan episoderna, hur duktig människan i så fall skulle vara på att upprätthålla rätt struktur. För en gång trasig, alltid ihoplimmad ungefär. Så benägenheten fanns fortfarande där. Så att hur lång tid jag gick mellan episoderna ruckade jag på grundstrukturen så syntes det. Då märktes det, då fick hon en episod helt enkelt. Så vi hade ett litet eldprov, Adela och jag, när vi för 10 år sedan blir det nu då. När de här 2 åren hade gått och jag kände mig nöjd. Det hade liksom gått lång tid mellan episoderna. Jag hade inte sett någonting på lång tid. Och så fick jag bli antagen till en sån här kurs hos Cesar Millan då i USA. Och bestämde mig för att åka dit med henne. För jag tänkte så här att, för det första så lär ju hela, alltså jag snackar om att jag behöver rucka på hennes struktur då när vi ska flyga liksom tvärs över jorden och alltså byta tidszon och bo på ett nytt ställe. Alltså det ena med det andra, ha en annan rutin helt enkelt. Snacka om att det kommer sätta igång henne då. Och jag tänkte så här, men om det är någonstans jag ska få ytterligare tips och råd för hur jag gör då, så är det väl där liksom. Så sagt och gjort, jag packar med mig hunden, åker över till Los Angeles och går den här kursen. Och hon var helt jäkla perfekt alltså. Inte tillstymmelse till episod någonstans. Hon låg i den här lilla väskan på det här liksom, jag kommer inte ihåg, men typ 14 timmar långa resan. Längsta flyget var 10 timmar eller någonting. Sa inte ett pip, låg och sov, hotellet, inga konstigheter. På kursen, inga konstigheter. Alltså det var, hon var så jäkla bra. Och jag minns, och nu när jag tänker på det, få upp en bild av ett foto jag har som visar precis det. Av henne under kursen, för jag hade med mig ett, alltså det jag hade till henne var ett sånt här utställningskoppel. Så det är ju som ett retrieverkoppel, fast jättemycket tunnare. Neonrosa vet jag att det var. Hon hade en helt egen garderob, Adela nämligen, men det tar vi en annan gång. Med klänningar och allt vad det var. Men hon hade ett neonrosa utställningskoppel som egentligen bara var ett tunt litet snöre helt enkelt. Och jag kände liksom aldrig av henne. Hon gick alltid där vid min sida eller bakom. Hon var lugn, hon sa inte ett knyst. Hon var så jäkla bra. Så när jag fick frågan om varför jag hade tagit med henne och berättat om hennes problematik, så kunde liksom ingen kunde se det framför sig, för att hon såg verkligen ut som den perfekta hunden, trots att jag hade vänt upp och ner på hennes vardag i och med den resan då. Så det blev verkligen kvittot för oss att det går att få ordning på mani, men du får alltid vara försiktig. Så just den gången när jag ruckade på hennes struktur så märktes ingenting. Vi har haft så långt innan det också, sen sista episoden. Men jag kommer inte ihåg om det var, om jag såg henne manisk någon gång efter det, eller om jag lyckades hålla ihop henne tills hon dog liksom. Men i vilket fall som helst så var det i så fall väldigt långt emellan de där episoderna. Men risken finns alltid kvar. Det kan ju hända att om jag hade stannat på den, alltså varit där längre tid eller vad det nu än är för någonting, att jag hade kommit igång till slut. Men risken är alltid kvar, och det är så det är med mani. Alltså finns benägenheten där, så hänger risken kvar liksom, om man får tänka sig för. Och sen Adellas dagar har jag haft att göra med, jag vet inte, jag har inte precis räknat efter, men x antal maniska hundar. Som sagt, jag har ett par maniska hundar hos mig as we speak. Så min information eller mitt arbete kring dem är högst aktuellt även nu. Men det är verkligen, det är en extrem form utav stress, och det är dit stressen tar sig så småningom. Det har olika lång resa dit, och det finns säkerligen hundar som inte, som verkligen saknar benägenheten att bli manisk, så de kanske inte kan bli det. Jag vet inte ens vilken typ av hund det skulle vara, men helt enkelt så är man i ett extremt tillstånd av stress och hög intensitet i grunden egentligen. Och om något så är det bör i alla fall vara tillräcklig anledning att vara försiktig med hur ofta man gör sin hund intensiv eller hur ofta man tillåter att hunden är intensiv och hur intensiv man tillåter att den är. Så att vi alla uppskattar att en hund blir glad när vi kommer hem från jobbet till exempel. Men man bör ha i åtanke hur länge man ska tillåta en intensitet att pågå, för man ser hur det startar med glädje och övergår i överexaltering, övergår i hysteri och så småningom övergår i mani liksom. Och varför, vad är liksom poängen med att låta den cykeln ha sin gång liksom? Vad är poängen? Är vi verkligen så... Och tyvärr ser jag också varit ja på den frågan. Inser jag nu när jag ställer den här för mig själv. Men jag tänkte säga, är vi verkligen så bekräftelsetörstiga? Att vi är beredda att låta det ske på bekostnad av hundens mentala hälsa. För att vi ska få våran liksom... Gud vad kul det var att bli bekräftad att jag är så himla viktig i den här hundens livkänsla. Alltså det är vi ju egentligen inte på ett intellektuellt plan, men på ett emotionellt plan så låter vi ju det faktiskt gå så pass långt när man inte tänker sig för. Och det här med att komma hem är bara en sån situation. Men vi ser det också med mat till exempel. Många hundar har svårt att släppa liksom tanken på mat, om doften finns i bilden eller om det prasslas någonstans. Alltså, det är inte bara så här, du lägg av, gå och lägg dig, det blir inget för dig här nu ändå. Utan hunden kan liksom inte snäpa ur. Alltså, det är bara så här, jag måste dit. Och det bara påminner om hur viktigt det är att tänka på intensitetsnivå och reglera det via tidslängd. Så att allting som... Alla aktiviteter eller situationer eller upplägg som innebär en viss halt av exaltering och förhöjd intensitet behöver inte alls per automatik vara någonting dåligt. Alltså, i det paketet finns också lättsamhet och glädje, så att det är inte så att det är fyskam i sig. Men däremot så blir det om du får ligga och puttra och intensiteten ökar för högt. Så att det jag vill påminna om angående stress den här gången är att begränsa tidslängden kring intensitet. Så att det innebär att du kanske behöver tänka om kring hur du beter dig när du kommer hem från jobbet. Hur du beter dig när det ska serveras mat. Hur du säger ifrån till en hund. För ofta så är det inte liksom, du lägger av med det där. Utan nej, 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 sluta, nej. Alltså man är exalterad även i sitt sätt att kommunicera att hunden ska lugna ner sig. Så det blir motsägelsefullt. Det blir liksom kontraproduktivt liksom. Så att man behöver liksom inventera sina egna beteendemönster i såna här situationer för att ta reda på. Fastän kanske är det så att jag går här och uppmuntrar till en ohälsosam nivå av exaltering. Så att vad kan jag göra för att förändra det? Ja, men till exempel om du vet med dig att när du kommer hem från jobbet så piper du slänger till med bebisrösten, du ropar, det är intensiv ögonkontakt med höjda ögonbryn, du slår ut med armarna, du rufsar till hunden, det är inte liksom klapp klapp utan du rufsar om pälsen på hunden, ni studsar omkring där, du gör en kullerbytta på golvet. Alltså, det kan ju bli hur intensivt som helst, men hunden är ju inte i regel dålig på att ta plats vid ytterdörren först. Och se till så att den liksom kammar hem den allra första uppmärksamheten som finns att få när någon kommer hem. Och så blir den, alltså sträckan från där den har vistats fram till ytterdörren när du kommer hem. På den sträckan hinner liksom hunden spinna iväg. Och redan där har intensiteten eskalerat innan hunden ens når dig. Liksom. Så du möts av en intensiv hund och det hakar du på. Alltså... Ni förstår, det blir liksom en jäkla tornado där i hallen. Och sen så undrar man så här, varför skäller min hund så mycket när jag har gäster? Varför är det så svårt att lugna ner min hund när någon plingar på dörren? Jo, men för att det finns en förväntan om en extremt hög intensitet i bilden. För det är det du har tränat hunden till att förvänta sig. Och sen så kanske det blir så att du har en hund som skriker i ren exaltering när det kommer någon för att hunden tycker om de personerna i grunden och det har bara blivit en ohälsosam nivå av exaltering som den uttrycker det i. Men det kan också vara att hunden kanske blir superglad när du kommer hem och ser dig. Men du har en hund som är liksom reserverad eller misstänksam mot främlingar. Så att nu är den negativ till personerna som kommer in. Men är fortfarande tränad till att ha en väldigt hög intensitet i det scenariot. Så att du får en väldigt intensiv form av misstänksamhet eller reservation som gör att hunden halkar in i beteendet vakt och skydd. Liksom. Så här ska minsann inte släppas in någon jäkla gäst eller främling, säger hunden då. Och så får den ett otrevligt beteende och bemöter liksom gästen på ett otrevligt sätt. Och då vill man veta hur man ska få ordning på det. Och det är inte så att hela lösningen behöver vara att du förändrar ditt beteende. Men det är i alla fall steg ett. Så att det behöver inte vara så enkelt, tyvärr. Det kan det vara, men det behöver inte vara så enkelt att bara för att du ändrar ditt beteende kring hur du är när du kommer hem från jobbet så försvinner alla problemen som hunden numera har kring att folk plingar på dörren eller det kommer in främlingar och så vidare. Men det är svårt att komma någonstans överhuvudtaget om du behåller ditt eget beteende på det sättet i det scenariot då. Så det är någonting att tänka på. Och då är förstås frågan, hur skulle jag kunna göra istället där då, när jag kommer hem från jobbet? Du behöver absolut inte, och jag hade verkligen inte uppmuntrat dig till att byta ut den exalterade glädjen mot att du på något sätt är förbannad nu och har liksom, alltså verkligen kniper åt bekymmersrynkan och så här, fy dig, gå härifrån. Utan tvärtom, vara sval så att du känns neutral / sval om något. Obrydd, kanske till och med lite nonchalant. Så att det säger, ja, jag ser dig, absolut, det är trevligt att vara hemma. Men du får vänta lite på din tur, jag vill hänga av mig först. Och sen får du vänta lite på din tur, för jag vill ta med skorna. Och så får du vänta lite på din tur, för jag vill kolla posten. Och sen får du vänta lite på din tur, för jag vill hälsa på de tvåbenta människorna som eventuellt finns här. Och sen får du vänta lite ändå, för jag vill sätta mig ner och bara liksom, landa i att jag är hemma efter en arbetsdag. Och vid det laget har det gått några minuter. Du kanske är uppe i en halvtimme. Liksom. Så hundens initiala intensitet har hunnit sänkas. Så nu bemöter du inte en hund som är hysterisk. Utan du bemöter en hund som är lättsam och glad. Och du bemöter inte hunden med hysteri. Utan du kanske klappar i klapp här. Inte rufs, rufs, rufs i en kvart. Och så säger man något lättsamt. Hej, hej hunden. Men inte något hysteriskt. Oh my god, min lilla bebis. Vart har du varit hela mitt liv? När jag har varit och jobbat liksom. Så att du ersätter intensiva, långvariga beteenden med mer kortvariga interaktioner som är lågaffektiva helt enkelt. Och den kan du applicera i andra områden av liknande karaktär förstås. Och redan där undvika / åtgärda att det blir på det här sättet. Att du uppmuntrar en intensitet som sen blir hysteri. För du vill trots allt åt ett lyckotillstånd i din hund och inte bara jaga ytlig, flyktig, bräcklig glädje enbart. Och du vill heller inte riskera att skapa eller underhålla mani. Så förhoppningsvis så ger det här er en tankeställare om att fastän det kanske är manisk min hund är då. Eller ja, det visste jag ju redan. Så nu har jag fått lite tankeställare kring hur jag ska agera fortsättningsvis. Och det här är så stort paket som sagt. Så det finns massor att säga om det och massor av tips att ge. Lättare också när man har ett konkret fall framför sig. Jag har försökt dra lite exempel ifrån Bobsino, Shorty och Adella till exempel. Men det finns hur många varianter som helst. Och vad som inte är specifikt just för ett maniskt tillstånd utan som är ganska generellt gällande problematiska beteenden är att vad jag ser är att när en hund är obalanserad, det uttrycket som den här obalansen får är ofta rasrelaterat. Så att en obalanserad vallhund, oavsett på vilket sätt den skulle vara obalanserad, den kanske är överdrivet bortklemad, säger vi. Och det är det som är grundproblemet. Men det är fortfarande så att uttrycket som den obalansen får är via vallen, till exempel. Så att via vallningen så blir det så att hunden förföljer familjemedlemmar, gäster, vill jaga bilar, kan inte släppa blicken från saker som rör sig snabbt och koppla bort det, utan fastnar där och blir manisk. Och så tänker jag, men vad fasen, har jag vallat för mycket? Eller jag har vallat för lite, eller vad är grejen? Och så kanske inte alls grundorsaken har med vallning att göra överhuvudtaget. Utan det råkar bara vara så att uttrycket hamnar i just vallning för att det är en vallhund. Men obalansens ursprung är att du klemar bort hunden. Och vad skulle det kunna vara? Ja, men till exempel att du förmänskligar hunden. Du beter dig som att hunden är det enda du har att leva för. För att du har inget liv utöver hunden. Du har inga andra intressen eller hobbies eller aktiviteter som du sysselsätter dig med. Utan du lever och andas din hund, din hund, din hund, din hund. Så du är självmanisk på ett sätt. Men liksom, och bara för det så klämmer du bort hunden. Så att du självförverkligar via att jag säger aldrig nej, jag drar aldrig några gränser. Min hund ska alltid få ha det roligt. Min hund ska alltid vara underhållen. Det min hund inte vill ska han heller inte behöva göra. Och så vidare och så vidare. Så att det är där obalansen har såtts. Men uttrycket blir via vallning för att det är en vallhund. Vad skulle vi kunna ta mer för exempel då? Någon annan typ av hund? Men säg en... en terrier kanske hade blivit lätt antändlig då liksom. Så att den blir väldigt konfliktsugen. Så att jäklar vad det smäller. Den blir anspråksfull. Så att det smäller när vi ska ta saker från hunden. Det smäller när vi sätter oss för nära. Det smäller när vi får ögonkontakt. Det smäller om det är exaltering. Alltså det smäller till höger och vänster för att det är det en terrier gör. De smäller, det är som en liten raket liksom. Så det får det uttrycket. Eller när vakthund blir överdrivet vaktig liksom. Jag fick en sån fråga också, slår de nu häromdagen. I text. Är från någon som följer oss. Som har en vakthund. Som är en blandning av olika typer av vakthundar. Vad de tror. Och de sa så här. Vi vill få bort det här beteendet som vår hund har där han, när vi släpper in folk i hemmet så börjar han skälla på dem något så in i. Och han slutar fasen inte förrän de går därifrån. Och vi har ett annat beteende och det är att när vi är ute på promenad skulle någon stanna och prata med oss. Alltså det går inte för att han börjar skälla, han blir så otrevlig, han slutar verkligen inte förrän de har gått. Hur får vi bort det här beteendet? Och utan att jag hann ställa frågan så ingick också en beskrivning av hundens vardag i stora drag. Och då fick jag beskrivet för mig att den här hunden spenderar lång tid ute på tomten. Där han har fått som uppgift att vakta. Så då beskrev de det som att ja, men så han är där ute på dagarna och vaktar. Och han är inte aggressiv eller någonting på något sätt. Han är väldigt fin i sin vakt men... Han skäller på folk som går förbi och han skäller på folk som tar kontakt med honom vid staketet. För de tycker han är fin och de vill hälsa och vi bor på ett litet ställe. Så att alla känner alla och känner till honom då. Så att folk menar väl liksom, och de kommer förbi och vill bara hälsa på honom och tjingsa lite grann. Och så börjar han skälla på dem något så in i och han slutar bara inte förrän de går liksom. Men det tyckte de i det sammanhanget var positivt. Så när de berättade om beteendet i det scenariot... Så berättade de om det i positiva ordalag. Så att det var en bra grej att han gjorde det där. Och vad jag ville få dem att se var att... Fast han gör ju egentligen samma sak på promenaden och inne i huset. Det är bara det att då tycker ni inte att det är positivt längre. Men vad ni måste se är att ni har gett den här hunden en uppgift om att han ska inte bara vakta. För vakt handlar om larm. Då slår man bara larmet att hallå, nu är det någon här. Och ropa till sig övriga flockmedlemmar som står för skyddet. Som ska då gå in och skydda och åtgärda eventuellt problem. Liksom. Men här har han fått dubbel uppgift. För han både larmar om att nu är någon här. Och han tar på sig uppgiften att göra det. Alltså stöta ut dem som man säger. Stöta bort dem därifrån. Så han både larmar och skyddar. Och det tycker ni är jättebra när han sysslar med det hela dagarna på tomten. Men ni tycker inte att det är jättebra när han gör det på promenad. Och i huset när ni får besök. Men det är ju ni som har gett honom den här uppgiften. Så där är också ett konkret exempel på någon som inte har reglerat intensiteten bakom beteendet. Via bristande begränsningar kring tidslängden. Hade den hunden gjort det en timme om dagen så hade det inte varit någon fara. Men han gör det förmodligen flera timmar om dagen. Det är en regelbunden grej. Och den här typen av hund har liksom inga problem med kyla heller. Så vi snackar inte säsongsbetonat ofta, utan det är liksom året runt. Så att hunden sysslar med det dagarna i ända. Och sen så när jag får hem besök så översätts bara den, som jag sa förut. De här beteendena har en tendens att spilla över i andra områden och färga även andra situationer. Vilket jag har gjort här då, för då gör han det både på promenad och inne i huset. Så när jag försökte förklara för dem att ni behöver begränsa hans tid på tomten helt enkelt. Låt honom inte vara så mycket och så länge på tomten, och framförallt inte själv. Och framförallt inte att ni är passiva i den situationen, utan avbryt honom. Liksom. Är ni närvarande på tomten, vad är då meningen med att han ska ha uppgiften att stöta bort dem? Det ska ni ta beslut om vad som ska ske med dem, inte han. Liksom. Och lämna honom inte ensam där ute. För det är också den enda aktiviteten, eller nu vet inte jag om det är den enda aktiviteten han gör, men kontentan är att det är för få andra aktiviteter i alla fall som hunden sysslar med, som blandar ut detta. Och med det sagt så skulle jag inte råda dem till att, men släng då in en massa andra aktiviteter också, så späds det ut. För att det är en sanning med modifikation. Det är så många timmar ändå, trots allt, som han spenderar på tomten i det beteendet. Så det spelar ingen roll om du slänger in tre andra aktiviteter i veckan. Det är fortfarande för många timmar på tomten. Så att jag har ju själv arbetande vakthundar. Jag har ett gäng av dem. Och deras uppgift är att vakta framförallt på natten. Så där begränsar vi. De får inte vakta på dagen, eller det finns inget att vakta om på dagen. Så det är inte så mycket får eller inte får. Hade vi haft en massa triggers i våran miljö så hade vi behövt vara mer aktiva även under dagtid. Men det behöver vi inte, för det är så pass lugnt här ute hos oss. Så det finns ingenting att vakta under dagtid. Men däremot så gör det nattetid. Och det är framförallt för vilda djur som de ska hålla borta från våra djur här på gården. Och det gör de, men då arbetar de alltså bara nattetid. Och då är vi ju passiva, för då sover vi. Och då gör de ett jättebra jobb med det. Men våra hundar har ju andra, så att säga, hobbys också. För att de är med mig i arbetet. Där de ser mig vara väldigt aktiv. För där styr jag upp vad de ska göra och så vidare. Och de lever också i flock. Så där finns en struktur som måste styras upp. Och där har de en uppgift och en roll i den flocken. Så att dels så begränsar vi antalet timmar de sysslar med det. Dels så styr vi upp dem i så många andra aktiviteter och så kallade hobbys under dagtid, så att det späds ut den vägen. Och så lever de i flock dessutom då. Så att allt det här gör att det blir ingen överdriven vakt. Jag kan fortfarande ta in folk till dem. Jag kan fortfarande stanna och prata med någon på gatan utan att det blir ett problem. Vi får alltså inte det problemet de nu upplever, tack vare att vi har de här tidsbegränsningarna och tack vare att vi är aktiva när vi är närvarande. Och tack vare att vi begränsar intensiteten via tidslängden när vi inte är närvarande. Så det är vad de behöver göra. Och det tog ett tag innan personen som jag skrev med, jag vet egentligen inte om de fick grepp om det till slut, i och med att vi bara skrev lite fram och tillbaka, men jag märkte att de hade lite svårt att förstå vad jag menar. För det var så här, nej, alltså vi är ju nöjda med vad han gör på tomten. Det är inte där vi vill förändra någonting, utan vi undrar vilken slags träning. Ska vi ha skvallerträning, eller vad ska vi använda oss av för att han ska sluta göra det han gör på promenad och i huset? Så att jag fick liksom fortsätta förklara för att de skulle förstå att det spelar ingen roll vilken träning ni sätter in så länge ni inte reglerar intensiteten via tidslängden. Där problembeteendet originellt sett kommer ifrån. Så att ni måste fortfarande åtgärda originalanledningen till varför beteendet eller problemet yttrar sig. Så förhoppningsvis förstår de dels. Kanske de lyssnar på det nu och förstår det nu i efterhand. För det är så många parametrar att ta hänsyn till. Och det är liksom dynamik man ska ha i åtanke. Och liksom, det är inte så jäkla lätt liksom. Och jag förklarar mer än gärna. Så att det är också ett bra exempel på hur, när intensiteten blir för hög, hur det spiller över. Hur ett beteende i ett sammanhang som man till och med kan tycka om där ändå blir ett problem i andra sammanhang där det inte är lika lämpligt och så vidare. Och hur vi via begränsningar kan göra någonting åt det. Och har man fått den här informationen på förhand så kan man ju arbeta proaktivt i förebyggande syfte, begränsa så att man aldrig får de här problemen. Men allt som oftast har vi ju redan råkat trilla dit, och då kan man fortfarande använda begränsningar för att komma åt problemet. För till slut så blir ju det en stress i den här hunden att alltid vara på sin vakt så fort andra människor är i bilden. Till slut blir det så att hunden känner att jag kan inte slappna av och ha sällskap samtidigt. Vare sig det är ute på promenad eller i huset. Utan jag måste då i så fall, om jag har varit avslappnad dessförinnan, slå om till min uppgift. Och en hund som vaktar och eller skyddar är inte lättsam samtidigt. Vakt och skydd går liksom inte hand i hand med en lättsam sinnesstämning. Utan om man vaktar eller skyddar så är man också seriös mentalt sett i den situationen. Så att den här hunden måste då offra sitt lugn och sin lättsamhet till förmån för allvar och en seriös sinnesstämning för att kunna utföra sin uppgift som vakt slash skydd. Skydd hade jag tagit bort helt och hållet från den här hunden, men oavsett även vakt liksom. Och det är ju ingenting man vill för sin hund. Jag vill ju att du ska så ofta som möjligt vara lugn eller lättsam och tillfreds och vid behov slå på din vakt och bli seriös. Men det är ingenting jag vill ha som standardläge. Och än så länge kanske det inte är ett standardläge den här hunden. Men sanna mina ord, det kommer att bli om man inte vänder den trenden nu. För jag får oftast träffa hundar när det redan har blivit så. För att åren har gått helt enkelt. Så ja, det var lite vad jag hade att säga idag om stress och mani och olika typer av uttryck som det tar. Ofta rasrelaterat som sagt. Och väldigt, så här, det är väldigt intressant. Ett intressant ämne att fördjupa sig i. Det är ett intressant ämne att liksom undersöka live hos sin hund eller i grupp. Och även sitt eget mönster. Hur fasen hamnar vi här? Hur lyckades jag liksom? Och börja nysta upp sitt eget beteendemönster och hur man kom dit. Och sen ta tag i det för att vända det. Men hur mycket som helst kan säga om stress. Kan säga som stress som så mycket annat som rör hundpsykologi. Jag har också fått frågan tidigare om att gå igenom olika typer av stress. Där folk har haft andra konkreta exempel. Ni får gärna fortsätta ställa frågor om just stress eller om allt möjligt förstås. Men om ni vill höra mer om det här temat så kom gärna med konkreta frågor om specifika fall. Gärna så detaljerade frågor som möjligt, för det är lättare för mig att ge detaljerade svar. Men oavsett om ni har allmänna frågor också så kan jag fördjupa mig mer i ämnet stress. För det finns så mycket att säga om det. Jag ska till exempel ha en kurs, om knappt 2 veckor nu. Som heter intensitet och passivitet. Som bygger på det här temat. Och den kursen blir full fort. Därför att det är så många människor som har stressrelaterad problematik. Det är också ett tips att gå den kursen när ni får möjlighet. För där arbetar man ju med det. Hands-on då. Det kommer att finnas hundar man behöver lugna och jag visar hur man handgripligen får till det. Så att ett litet tips här på sluttampen. Men okej då fick ni höra ditten och datten om stress. Och som sagt, har ni något mer som ni vill att jag ska tillägga där så hojta. Tills vidare då så får jag önska er en fantastisk morgon, middag, kväll, natt eller när ni nu än lyssnar på det här. Och så får ni ha det så himla fint tills vidare och så hörs vi nästa vecka igen om inte annat. Kan också tipsa om att jag gjorde en livesändning nu ikväll på vårt Instagram-konto där jag besvarade en del frågor, framförallt 4 huvudfrågor som var anledningen till att jag gjorde den här liven. Som jag tyckte ändå gav en del nyttig information som förhoppningsvis kan vara till hjälp för er. Så kolla in den. Okej då, hör det gott allihopa. Toodles och mot balans.